Jag är en gammal fiskargubbe, sitter och lappar nät. Jag har sån reumatist i ryggen och ont i ena knät. Nu är jag både trött och tung och blicken minneslö. Men jag har också varit ung och trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med. Ja, jag tror väl det. Jag har haft en egen stil i koster som jag kontant betalt. Nog slog det slint ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns i stugan vår. Den äldsta han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd, och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill hon gärna tala om just den vår. Då det var kärlek, då det var dans och då hon var med. Ja, jag tror väl det.
Eftermiddag allesammans, välkomna till Coronabunken, en del av Nordisk Radio där vi tar upp det senaste inom coronanyheter. Jag som pratar nu, jag heter Elin Reinhardt och med mig idag har jag ingen mindre än Per Öberg. Välkommen!
Tack, hej!
Hej! Idag är det den 20 april och måndag, och till att börja med programmet här så tänkte vi gå in och på vad de har pratat om i dagens presskonferens. Uppdateringen idag är ju att i Sverige just nu så har vi cirka 1580 personer som har dött av corona. Nya sen igår är cirka 60 personer. Man vet att det finns en viss eftersläpning eftersom det är måndag, men de har tagit någon form av snitt och räknat ut att det bör ligga på runt 60. Antal insjuknade i corona 15 000, varav 1100 vårdats på intensivvård.
Ja, det har vårdats sammanlagt, va, på intensivvård, ja, för vi har väl inte ens 1100 platser, antar jag.
Vi har ganska exakt 1100 platser på intensivvården just nu, men då är det faktiskt fler än bara coronasjuka som vårdas på intensivvård. Det är den vanliga vården ska ju fungera tillsammans med den här epidemin vi är i. Just nu ser det ut som att den här kurvan de pratar om hela tiden är ganska flak, både i Stockholm och i resten av Sverige. Inga pikar och inga dippar, utan den håller sig på en ganska jämn nivå. Och just nu så finns det sjukhusplatser så det räcker till samtliga som blir sjuka. Och det gäller även då de som är sjuka av andra anledningar, inte bara corona. Men statistiken ser ut som att det är färre som söker sjukvård för andra orsaker än corona just nu. Det som sticker ut lite som de pratade om, det är att man har satsat ganska hårt på att vaccinationsprogrammet ska fortsätta, alltså det här allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och att man har rekordhögt antal barn som är vaccinerade i år jämfört med tidigare.
Menar man då mot barnsjukdomar och sådana saker? Alltså ingenting med covid-19 att göra, utan det här handlar om den vanliga vaccinationen man håller på med.
Jajamän.
Och det är mot magsjuka, vad de nu är, alla möjliga sådana saker. De har även bakat in det nu.
Ja. De försöker ju påpeka här att den vanliga vården fortsätter. Och att man då har prioriterat vissa grejer, som till exempel då vaccinationsprogrammet är prioriterat, att den inte får halka efter i dessa coronatider. För det har ju blivit lite ändringar inom sjukvården, och det är ju bland annat då att man väljer att prioritera inom sjukvården, det vill säga att de som inte har akut behov av vård får vänta, och de som inte har ett vårdbehov som måste tas hand om nu, det vill säga nu tappar mig bort mig, men
man prioriterar bort viss vård bara för att ha tid med covid-19 patienter.
Ja.
Men då är det uppenbarligen så att man inte prioriterar bort vaccinationsprogrammen, utan de ska fortgå som vanligt.
Precis. Och det som prioriteras bort är ju främst den vården då som där man inte ser att situationen för patienten kommer att förvärras inom ett halvår. Om de inte
Nej, det kan vara sådana som väntar på operationer och väntar på annat, eller bara allmänt ska göra någon form av uppföljning och sånt där som kanske inte är så akut då, men där kan man ju som vaccinationskritisk kan man ju då ifrågasätta varför man då måste liksom köra på med vaccinationsprogrammet, och framförallt då i tider då man kanske ska inte störa immunförsvaret om det finns något annat hot.
Precis.
Så det vore en intressant fråga att bolla vidare till de här. Vilka kommer det där uttalandet? Var det Folkhälsomyndigheten eller var det Socialstyrelsen?
Det var Tegnell.
Ja, faktiskt kom Folkhälsomyndigheten. Med
Folkhälsomyndigheten. De pratar en del på den här presskonferensen som vanligt då, om att man ska hålla avstånd och allt det här. Men också då att man ska tänka sig för att inte belasta vården i onödan. Men att man inte ska dra sig från att använda vården om man är i behov. För det är ju många som har undviker att söka vård som faktiskt är i behov av vård. Tyvärr, idag.
Det kan man ju förstå dock. Ja. Att man kanske aktar sig för sjukhus då.
Ja. De håller också på att ta fram ett nationellt prioriteringsdokument så att man ska prioritera lika i alla landsting, eller heter det regioner idag. Så vilka saker som ska bortprioriteras i vården helt enkelt och vilka som ska prioriteras. Men det är någonting man håller på att jobba på. Sen MSB deltog även på presskonferensen. De har under den senaste veckan då bistått en hemresa ifrån Gambia. Alltså de har hjälpt UD att hämta hem cirka 130 personer, svenska medborgare, ifrån Gambia som har varit där av någon anledning. Sen har de även...
Framgick det om de såg solbrända ut och sådär, eller var det...
Nej, det var bara ren statistik de tog upp. Okay. Och även då att vissa av de som flögs hem då från Gambia även flögs vidare till Norge och Danmark. Men majoriteten flögs hem till Sverige som fanns med på det här planet. Och man har ju då även bistått så att det har funnits sjukvårdare från Sverige med på det här planet för att se till att allting skulle gå lugnt och fint till.
Ja, det är ju inte helt ovanligt heller att svenska, man skulle kunna kalla dem snusktanter, åker till Gambia för att hålla på sexuellt med män där.
Ja, yngre.
Det är som en slags Thailand fast för lite mer såna här batikhexor som de blir kallade.
Jag vet inte hur jag ska kommentera det, men det är i min mening lite osmakligt.
Jag skulle nog vilja påstå att flera skattebetalare tycker att det är lite slöseri av skattemedel att lägga pengar på att försöka rädda hem dem där.
Mm.
Och deras eventuella pojkvänner kan ju också stanna kvar.
Ja.
Trots att de kanske har fått svensk medborgarskap.
Mm.
Det finns annat vi kan lägga skattepengar på.
Ja. Just nu finns det väldigt mycket annat som bör prioriteras. MSB har ju även hållit på med sin SIFO-undersökning för att se hur läget ser ut i samhället. Och det folk är oroade över mest enligt deras mätning är ekonomin. Det, ja, jag tror samtliga har på något sätt påverkats av den här krisen i rent ekonomiskt på ett eller annat sätt. Efter ekonomi så är de svenska folket oroliga för arbetslöshet, för att upprätthållande av välfärden och för sjukvården. Men att även då att oron kan eventuellt ha sjunkit lite grann sedan förra veckan. Men de frågar cirka 100 personer per dag, så är det lite svårt att få en bra data över det hela, då det är väldigt få som deltar.
Är det oro över arbetslöshet då, eller är det oro rent generellt över sjukdomen och sådär?
Det de frågar är ju vad personer oroar sig över, och de hade massa olika kategorier och rankade dessa efter hur folk har svarat då. Och den som mest är oroade för, alltså mer oroad än för att bli sjuk, är över sin ekonomi och landets ekonomi. Fullt av att de är rädda för att förlora jobbet, de är rädda för att välfärden inte ska klara av att upprätthållas, och att sjukvården inte klarar av att göra sitt jobb.
Ja.
Men...
Och den här oron förstår man ju verkligen.
Ja.
Och Sverige är ju ett folk som litar väldigt mycket på auktoriteter, och vi har litat mycket på de som styr det här landet, alltså de politiker som styr landet, som auktoriteter som ska kunna ro det här i hamn. Om man de här presskonferenserna och så som man framlägger idag, så kanske folk har en viss tilltro till dem. Men Ser man på ekonomiska siffror och hur det har drivits under en lång tid så har de ju totalt misslyckats. Och det kan vara bra ifall folk inser att vi behöver en förändring, en grundlig förändring av landet.
Jo, nej, men att vi är i en ekonomisk kris, det var ju inte så oväntat redan innan corona dök upp på kartan.
Nej, lågkonjunkturen var ju på väg redan innan. Så att,
Det har blivit av.
Och det är ingen natur liksom kraft eller något, utan det handlar om svängningar i ekonomin för att man utnyttjar det för att helt enkelt göra om virtuella rikedomar till riktiga rikedomar. Man köper in fastigheter, skog och vad det nu är under lågkonjunkturerna. Så att det har varit sådana upp- och nedgångar kända sedan länge. Men det kanske blir en väldig nedgång nu eftersom det är hela världen samtidigt och sådär. Så att jag förstår ju oron alla gånger. Men det visar ju bara på svagheten till det här systemet. Jag läste en artikel där man då kallar det här för det liberala viruset. Att det var värre än faktiskt coronaviruset. Att det har liksom undergrävt vår ekonomi. Och hela den här globalismen har varit katastrofal för vårt ekonomiska system.
De jämför ju den ekonomiska kris vi är i nu med krisen på 90-talet. Och den krisen vi hade på 90-talet, den tog... Jag tror fortfarande inte vi hade återhämtat oss helt och hållet från den krisen idag, innan vi hamnade i det här. Vi har ju haft några mindre ekonomiska nedgångar efter det på 90-talet. 2008 tror jag det var också som dippar ner ordentligt där, men ingenting i jämförelse med det som var på 90-talet och det vi har hamnat i idag. Så vi får ju hoppas det blir en väckarklocka för svenska folket att det är ett väldigt, väldigt komplicerat ekonomiskt system vi har.
Ja, och det är lömskt för att det gynnar inte folket.
Nej. Och oftast är det så, kan man inte förstå det så finns det hundar begravda i det.
Absolut.
Men det de pratade mer om här då på MSB, det är ju att folk själv har ju bedömt sin förmåga i att distansera sig. Och säger själva att de är bättre på att hålla avstånd idag än tidigare veckor. Men där kritiserade MSB sig själva med att det är ju faktiskt bara personers egna uppfattning av sig själva och också de få som väljer att svara på enkäten vars svar liksom är inne i det här. Jag tror inte vi ska lägga för mycket vikt på just när det inte ens MSB själva litar på sin egen undersökning, så ska vi nog inte lita så mycket på det som sägs.
Menar du att folk har blivit lite överdrivet positiva kring sin egen förmåga att distansera sig då, eller?
Ja. Precis, för det man har sett för övrigt då, det är ju att det är problem med att folk är ute och lever storstadsliv alldeles för mycket. Det är trångt på restauranger, butiker, utelivet har tagit fart igen helt och hållet. Och det är ett problem. Samtidigt som folk säger att de är bättre och bättre på att distansera sig.
Man tycker i alla fall att det borde vara viktigare att gå till sitt jobb och jobba än att gå på en uterestaurang och sitta och glassa på något uteställe eller sådär. Det kunde man ju kanske strunta i, för det kan väl inte vara så viktigt.
Nej, det kan jag tycka inte är.
Då borde det vara viktigare att göra sitt jobb och sådär.
Definitivt. Så, när jag har korrigerat ljudet så får ni hojta till i chatten igen om det skulle vara några problem. Ber om ursäkt för det. Man pratade även då på det här med flockimmunitet och nej, man har ingen ny data och därför gäller samma regler fortfarande i hela landet. För det har ju pratats om att det ska finnas en flockimmunitet i Stockholm. Men det är svårt att testa för den just nu. Och även om man hade kunnat testa för flockimmunitet på ett viss plats då, som till exempel i Stockholm, så är det svårt att hela övriga landet skulle ha andra regler än just Stockholm och stockholmare. Så nej, fortsatt samma regler oavsett om det finns en flockimmunitet eller inte.
Och med flockimmunitet, då menar man alltså att man bara hejvilt har smittat de flesta? Är det det man menar?
Man har smittat tillräckligt många för att stoppa... För att när tillräckligt många blir immuna mot ett virus så stoppar man spridningen av den, för att den har ingen värld som kan föra den vidare.
Ja, den hoppar inte till nya, och därmed så finns det inga nya att smitta. Och nej, de som redan har immunitet, de sprider inte vidare speciellt. Och därmed nej, så blir det liksom ingen... Spridningen minskar helt enkelt.
Mm, precis.
Mm.
Man kan ta ett jämförelse med att vi har en ganska stor flockimmunitet mot vattkoppor i hela världen idag. Det är endast de små som smittas, och det är också ett extremt smittbart virus. Men det är väldigt ovanligt att vuxna smittas när de inte, och även om de inte har blivit smittade som barn, eftersom de flesta runt omkring har immunitet.
Ja, just det. Sen kan man ju fråga sig också hur farligt vattkoppar är. Det är ju...
Ja.
Ja, det är inte speciellt farligt. Så att nej, det är inte känt som något farligt, utan barn kan få det utan problem och så.
Ja. Men anledningen att vi har en flockimmunitet är ju att våra barn blir smittade som barn. De flesta barn blir det. Och därför så är det ingen fara för de vuxna i samhället som inte blir smittade som barn.
Just det. Men det här flockimmunitetsbegreppet har ju blivit kritiserat, för att det är ju samma sak som att säga vi släpper det hej vilt och så får vi mer eller mindre se.
Ja.
Alltså, man kan inte säga det som en strategi med flockimmunitet när det kommer en ny pandemi, utan då är det att nu satsar vi på att så många som möjligt får det, så får vi se ifall det slutar spridas då.
Ja.
Det är egentligen så, och då kan man lika gärna säga att vi inte har någon strategi.
Nej.
Så säger i alla fall kritiker, och det kan man ju förstå.
Ja. Jo, så kan man ju se det. Men om vi ser till andra influensaepidemier där vi faktiskt har till stor del flockimmunitet, så är det ju fortfarande många som dör i vanlig influensa varje år, även om vi har flockimmunitet mot influensan.
Ja, det är väl bara att där kommer ju variationer som av dem då. Så. Men ja. Det här är ju ett mer okänt sen förut, och det finns ju även i alla fall uppgifter om att det är kanske labbtillverkat till och med. Vi har gått igenom det i coronabunken förut, eftersom den här upptäckaren av HIV-viruset har ju angett att det är helt uppenbart att det här är gjort i labb.
Mm. Men det jag ville mena på där, det är ju att när vanliga influensaviruset sprids, så är det redan en stor andel av befolkningen som redan har haft det här viruset. Även om det är flera olika virus, bara att har du haft en form av det här viruset, så kan du ha en viss immunitet mot kusinen till det viruset.
Absolut,
nu är det,
absolut.
Finns det ingen kusin som man kan ha haft till covid-19 eller till coronaviruset som sprids nu, så det gör att det finns ingen immunitet överhuvudtaget som kan göra sjukdomen mildare eller ökad motståndskraft.
Nej, absolut.
Så att bygga upp en flockimmunitet är otroligt svårt, och krävs i stort sett att hela landets befolkning smittas.
Mm.
Det man pratade mer om på presskonferensen, det är ju att det är kommunerna som är ansvariga för att se till att regelverken efterföljs på till exempel restauranger och barer och kaféer och liknande. Så inte mycket nytt där, mer än upprepning. Men
det var ju ett tag sedan de hotade med att eventuellt stänga ner restauranger som inte följde de här direktiven. Sa man någonting om det? Har man gjort någon sån nedstängning?
Nej, det har de inte gjort. Men det är också för att det ligger på kommunerna och regionerna och inte ligger på staten att hålla koll på det. Så kommuner kan ju välja då i egen regi att stänga ner. Men det de har gjort nu är att de har gått ut med varningar och det finns liksom, verkar inte finnas någon samordning alls i hur det där fungerar. Tyvärr. Men det verkar även som att flera universitet och även privata aktörer har tagit fram ett antikroppstest för att se vilka som är immuna mot viruset. Men där vet man fortfarande för lite för att kunna uttala sig någonting om det överhuvudtaget. Sen går man även ut med, Tegnell gick ut med att vi har gjort ett bra jobb med att hålla den här smittan i schack. Men vi har gjort ett dåligt jobb med att skydda de äldre. Och det säger en hel del när de är beredda att gå ut och säga att nej, det här var inte bra. För det är väldigt, väldigt ovanligt att myndigheterna överlag går ut och säger att de har gjort ett misstag. Men det får jag sammanfatta delen om presskonferensen.
Mm.
Du inte har något att tillägga, Per?
Nej. Inte annat än att jag tycker de där är ganska tråkiga. Det händer inte så mycket, men det kanske inte händer så mycket heller. Det kan man väl vara glad över kanske. Men det är ju samma siffror ungefär och sådär. Och vi får väl vara glada att det inte var någon exponentiell ökning som man misstänkte ett tag när man såg kurvorna. Utan det har ju planat ut lite grann då.
Ja.
Och det är ju fortfarande intressant och ganska lyckosamt då kanske att Sverige inte har tagit till sådana totalitära metoder än som vissa andra länder har gjort. Vi har inga drönare som åker och kommenderar människor att gå in i sina hus och vi har inget förbud mot att gå utomhus och så. Så att det är bra att vi ändå har klarat oss så pass bra ändå.
Mm, definitivt. Och nu verkar det som att våra grannländer, både Norge och Danmark menar jag, håller på att släppa lite på sina hårda restriktioner och även vissa andra europeiska länder. I Norge bland annat så ska nu förskolorna öppna igen. Och även man kommer tillåta frisörsalonger och vissa mindre butiker att öppna som tidigare fått vara stängda. Men att större butiker fortfarande kommer att hålla stängt för att det är svårare att kontrollera så att inte för mycket människor vistas på en och samma plats i de större butikerna.
Och det är sådana här sällan, vad heter det, som man handlar sällan i? Alltså inte matbutiker då, utan det här, nu pratar vi om, kanske kläder.
Antikvariat och bokhandlar och liknande pratade de om.
Just det.
Så,
mm.
Små butiker, inredningsbutiker och liknande då.
Ja.
Men jag tänkte gå in på ämnet lyxresor till Sverige som är ganska chockerande nyhet för mig faktiskt. Du har också kollat in den lite, Per.
Ja, det har jag.
Och vad det verkar som i och med att det är stängt i stora delar av Europa, alltså länderna har stängt igen, butiker är stängda, frisörer är stängda och så vidare, krogar och restauranger, så har det kommit en ny form av turism till Sverige, alltså lyxresor för att gå till frisören, för att äta middag på restaurang och roa sig på krogen. Av turister helt enkelt. Då det här med stängda gränser som de pratar om inte gäller inom EU. Så det är fortfarande fritt fram för folk att resa inom EU.
Mm.
Och de pratar här bland annat om en kvinna som hade betalat över 20 000 för en flygresa till Stockholm för att gå till en frisör. Och det finns även frisörer då som har stängt ner sina onlinebokningar, alltså svenska frisörer, för att på det sättet stoppa att folk från andra länder tar sig hit och tar med sig smittan och sprider runt den ännu mer.
Mm.
Än vanligt. Eller än vanligt. Det känns alltså, som det så är finns det garanterat
sådana som gör tvärtom nu. När det finns pengar att tjäna där så är det klart att de utnyttjar reglerna här då för att tjäna mer pengar. Mm.
Och även folk då som har åkt över bron och tagit sig till Malmö och liknande. För mycket danskar som har tagit sig till Sverige då för att ta en öl på krogen helt enkelt. Det känns väldigt olustigt faktiskt att folk är så nonchalanta.
Ja, de här inreseförbuden gäller alltså då inte, som du sa, EU-länderna, det gäller inte Storbritannien, det gäller inte Norge, inte Island, inte Liechtenstein och inte Schweiz.
Nej.
Så att från de här länderna kommer det folk då som betalar mycket för att komma hit och leva lite lyxliv här. Och tydligen ingår det då i lyxliv, och tydligen har ju folk väldigt, vissa har då väldigt panik att de inte har fått gå till frissan på länge.
Det är tydligen en av de värsta grejerna att vara utan sin frisör.
Ja.
Ja.
Så att frisörer och nagelförlängare och sånt där, de får liksom extra arbete här då från de här lyxturisterna. Och då känns det som att de har inte så tuffa tider i alla fall, de som tycker att de kan riskera att resa och sådär för att ordna till håret.
Nej, det känns som att man har lite annorlunda prioriteringar i alla fall än vad du och jag har, Per.
Ja, någonting man modernt kan kalla det för, att de kanske är lite fredsskadade.
Ja, i och för sig hade jag ju inte gått till frisören och färgat håret i vanliga fall heller. Då jag tycker det inte är prioriterat rent ekonomiskt för min del. Men...
Nej. Nej, men de här tycker det är prioriterat att resa över hela Europa för att komma till Sverige och göra det här. Men det säger lite om vilken tid man lever i och hur det här ses av vissa då. Och det är lite intressant att det fortfarande finns människor som får panik över sådana banala saker.
Ja, och det sätter ju faktiskt en stämpel på att det är väldigt uppdelat rent ekonomiskt. Vad vissa kan prioritera medan andra knappt har mat på bordet i denna kris.
Ja.
Det är skrämmande om du frågar mig. Det delar ju verkligen upp folk i två klasser. De som har möjlighet att åka till ett annat land för att gå till frisören och de som kanske kommer hamna på gatan efter den här krisen för att de inte kan betala sina hyror och sina lån.
Ja, och det som det talas om också är att en sån här kris kan ju få till följd att storföretag gynnas av det rent utav. Och att småföretag och mellanföretag kan missgynnas och till och med försvinna. Alltså går i konkurs och de mellanleden försvinner. Och då har vi kvar storföretag och någon form av pöbelbefolkning som då får det egentligen sämre. Så vinnarna blir de som är jätterika och som vanligt då. De andra blir förlorare.
Ja, och det är ju så när arbetslösheten höjs också så är det ju arbetsgivarens marknad. Tyvärr.
Ja, jag tycker det har varit det hela tiden. Faktiskt även under den så kallade högkonjunkturen så har det varit arbetsgivarens marknad länge.
Vi har ju fortfarande haft väldigt mycket arbetslöshet. Fackförbundet
är tandlösa och sådär.
Ja, men det blir ju knappast bättre av att vi har så många arbetslösa som ännu fler arbetslösa.
Nej, och i tid av högkonjunktur så har vi fortfarande haft tillgång till en massa utländsk arbetskraft som har varit billig hela tiden. Så att man har ju till och med valt utländsk billig arbetskraft framför svensk arbetskraft. Så att det har ju missgynnat svenska ungdomar länge, de här reglerna. Och gör fortfarande, och det här gör ju inte saken bättre för dem just nu då i alla fall.
Nej, och det är ju någonting som har pratats om, och du Per gjorde ju en intervju där också om det ämnet, att våra bönder inte har några säsongsarbetare.
Nej, och där lovade ju den bonden i alla fall att det var inga problem att få jobb med att skörda svenska grönsaker, så att han gav till och med där en webbplats man kunde söka på. Sådär. Så jag hoppas ju att det blir så att svenska ungdomar hamnar på att göra sunda arbeten med att skörda grönsaker och sådär. Och se till att vi inte får se till att bygga upp vårt oberoende av importerad mat. Att vi tillverkar den själva.
Ja, nu kastar jag om i planeringen här lite. Men jag tänkte när vi ändå pratar om det så kan vi gå in på de nya siffrorna här på att det är nära 100 000 arbetslösa i Sverige idag. Vilket är ungefär 8% av den arbetsföra befolkningen. Det är ganska höga siffror.
Ja, det är det.
Och då är det 100 000 nya arbetslösa.
Just det.
Det får man inte glömma att vi har ju arbetslösa sedan innan också. Så det är rekordhöga siffror som man inte har sett sedan 90-talet. Och vissa branscher har ju drabbats mycket hårdare än andra. Jag ska se om jag får fram den här. Min statistik. Och det flest blev ju varslade i mars då, av de som har blivit varslade i krisen. Men nu i april, fram till den april, så har 17 719 personer till blivit varslade. Och dessa är då de personer som har anmält sig till Arbetsförmedlingen. Jag vet att många inte har gjort det utan söker jobb på egen hand. Det är ju endast de då som har någon form av A-kassa eller liknande att söka via Arbetsförmedlingen som har anmält sig. Och de branscher som är hårdast drabbade då, det är ju hotell, restaurang, handel och reparation av motorfordon. Och kultur, nöje och fritid. Det är de som är allra högst upp inom de yrkeskategorierna då, som har drabbat hårdast det senaste.
Just det.
Så ja, det ser ju inte jättebra ut. Men de som jobbar med el, gas, värme och kyla, de ser ut att sitta ganska tryggt på sina jobb i alla fall. Och även de som jobbar med utvinning av mineral, alltså gruvverksamheten, verkar funka som den ska.
Men det... Sen ska man komma ihåg att de här siffrorna ska man inte hugga i sten nu, för att jag menar vissa branscher har väldigt kort varsel, de måste göra av med personal så fort det går dåligt och sen så kommer de, så fort det går igång igen så kommer de att bli anställda direkt.
Ja,
Så
är det. Men faktumet är att det är ganska många människor just nu som inte har ett jobb att gå till. Och det kommer att slita rent ekonomiskt på landet och det kommer att slita på de här familjerna som är drabbade av det här. Så det är inte enkelt att vara arbetslös.
Nej, då kanske de kan få tillbaka lite av sina inbetalda skattekronor då.
Ja.
Så att de inte bara väljer till andra krafter och andra människor hela tiden. Utan att man får tillbaka sig som en trygghet själv om man förlorar sitt jobb. Och så hoppas jag att befolkningen då tänker. Och får de inte det, då är det något som är generalfel.
Och så hoppas jag att de hittar någon lösning då, så att man kan kanske använda lite av dessa människor för att stötta upp bönderna. Jag har hört om folk som faktiskt har hittat jobb dagen efter de har blivit av med sitt jobb genom att bara tänka om och sätta sig i en annan bransch. Så...
Ja, visst.
Så en kvinna jag kände som blev varslad på fredagen hade en anställning på måndagen på ett annat ställe. Så
en väldigt viktig sak med allt det här, det är att inte bli rädd eller läppa ihop eller sådär. Utan det här ska vi liksom klara, och det vi ska vara noggranna med, det är att inte låta dem släppa på några totalitära inslag i vårt samhälle. För det är faktiskt vad man kan se tendenser till. Och det ska vi se upp mot. Och det är lite, det är en av de viktigare skälen till att vi sänder de här programmen också. Det är att vi ska följa upp vad som händer i landet.
Sen har vi en liten annorlunda nyhet där också. Uppmaning till skolstrejk.
Ja.
Och det är en bloggerska, en femma som har verkat driva det här. Idag var det alltså en uppmaning till att skolstrejka, alltså att hålla sina barn hemma ifrån skolan idag den 20 april. För att de vill helt enkelt kräva att barnen ska ha rätt att vara hemma.
Ja, man tycker att de ska få, det ska vara, det ska inte vara skolplikt just nu, utan det ska vara läroplikt. Alltså att man har plikt att lära sig saker, att man ska få lära sig saker, men man måste inte nödvändigtvis vara i skolan just i dessa tider, menar man på då.
Mm.
Vissa ifrågasätter då varför det är så i Sverige överhuvudtaget, att man inte får skola sina barn hemma om man skulle liksom följa någon form av läroplan, men det får man inte i Sverige. Det är en av de få länderna i världen där man inte får göra det.
Mm.
Men nu vill man, den här bloggerskan då som har uppmanat det där, hon vill då att man just nu i alla fall ska gå förbi det här och låta barn få studera hemma.
Mm.
Och att det är i enhet med barnkonventionen att faktiskt låta barn få göra det. Och man tycker att utsätta barn för smitta och att tvinga dem till skolan känns lite dumt i tider då det kanske är så att de, även om de inte riskerar kanske att dö, så bär de på smittan och därmed så sprids smittan, och de kan ju oavsett bli sjuka, och det kan ju föra med sig obehag även om de då inte kanske riskerar att dö.
Och det finns ju faktiskt barn som har föräldrar som ligger i riskzon, som har syskon som är i också riskgruppen då. Och att hålla dem friska är ju prio ett. Och sen också för att stoppa spridningen rent allmänt. Och det är även då lärare och andra som arbetar med barnen som kan vara i riskgrupp. Och det är väldigt svårt att se till att alla får vara hemma som måste vara hemma.
Mm. Men här skulle man ju kunna organisera så att om folk, att man går ihop lite, att man tar olika dagar och sådär, och kanske hjälps åt med varandras barn, men att man är mycket mindre grupper och så och gör det hemma.
Ja.
Men det hon vill göra nu, det är alltså att hålla barnen hemma just den 20 april. Alltså idag så ska barnen hållas hemma som lite protest mot att de borde få vara hemma. Man borde liksom lätta på de här reglerna i alla fall tills vidare. Visst är det så? Mm.
Jo, precis. Hon vill belysa det här och att det faktiskt går emot barnkonventionen, och att barn kan inte ta det ansvaret för att försöka hålla sin hygien tillräckligt hög för att stoppa smittspridningen, utan barn är ju barn.
Just det.
Så både för att skydda barnen men att skydda andra också, så ville hon uppmärksamma detta genom att hålla barnen hemma idag då.
Och vara hemma och fira ett stort födelsedagskalas.
Ja.
Kanske. Eller något.
Ja. Men det här med att faktiskt, det här med skolplikten är ju ganska, det är ju någonting som tas väldigt hårt på i Sverige. Och det är väldigt strikta regler kring när du måste vara i skolan och inte. Medborgarjournalisten Joakim Lamotte gjorde en intervju här som jag tänkte spela upp faktiskt. Så vi tar och lyssnar på den.
Mm.
Ja, hej, Joakim heter jag. Jag undrar, det är så att min fru har testat positivt för covid-19. Och då undrar jag om jag kan skicka mina barn till skolan.
Ja, så länge de är symptomfria så är det ingenting som hindrar dem att gå i skolan.
Okej, för hon är ju rätt risig här hemma nu.
Ja, jag förstår.
Och hostar mycket.
Men så länge
och
inte de uppvisar några slags symptom så är det lugnt.
Okej. Så, för hon har ju varit nära dem hela påskhelgen här och kramat och sådär, och hon är ju...
Ja, det kan ju vara så att de har fått i sig det, men det är ju så att fort de börjar visa symptom som de kan smitta, så länge de inte gör det så är det lugnt.
Ja, så de smittar inte innan, så har de inga symptom så smittar de inte?
Nej, exakt.
För jag läste någonstans att det var forskare som gått ut och varnat för det, men det stämmer inte då?
myndighetsbaserad.
För man vill ju inte riskera att smitta de andra lärare och sånt på skolan.
Nej, nej såklart. Nej, men så länge de inte visar upp någonting så är det, okej.
Men för hon har ju liksom, de har ju liksom kramat henne hela påskhelgen och hon har hostat dem i ansiktet och...
Ja, det är ju en stor chans att de är smittbärare. Men som sagt så är det när de börjar hosta och nysa själva som kan ge till andra eftersom att det är en droppsmitta.
Ja, så då är det ingen fara att skicka dem till skolan nu då?
Nej.
Ja, det var då medborgarjournalisten... Joakim Lamotte som hade, vem var det han hade ringt upp här?
Han ringde 113 13. Och det är ju en informationslinje för om man har några frågor om covid-19 och hur man ska hantera det.
Mm.
Jag tycker det är intressant att han säger ju här att han har en fru som är alltså hon är bekräftat smittad, säger han ju. Hon är testad positiv. Och hon har hostat barnen i ansiktet, säger han ju. Det här är ju såklart ett påhittat, men han, eller jag förmodar det, men han säger det då. Hon har hostat barnen i ansiktet hela påsken här och det här är ju väldigt smittsamt. Så har hon gjort det så är det såklart att barnen har blivit smittade. Och då säger han att finns det inte risk att de här kan smitta lärare och annat? Och då säger hon i telefonlinjen här, nej det är inte myndighetsbaserad information. Och det där är ju ganska upprörande. Så jag tycker det var bra gjort reportage av den här medborgarjournalisten.
Ja, jättebra reportage. Och jag hoppas inte att hans hustru är sjuk.
Nej, men det tror jag inte. Utan det här var ett exempel för att kolla hur de ska svara på 113 13. Och det kan vara bra att göra en sån här test. Och det var bra gjort. Och det visar lite att de vill ha barnen till skolan. Oavsett, och jag pratade faktiskt med en lärare bara häromdagen som då vittnade om att nu efter påsk så har man varit hårdare på att påminna föräldrar som har hållit sina barn hemma att då säga åt dem att glöm inte skolplikten och nu vill vi ha barnen till skolan och sådär.
Mm.
Så att, och det är ju, jag kan tycka att man vill att samhället ska fungera och sådär. Men här kan man ju ändå se att om man då lägger sån energi på att vi ska hålla distans, hålla avstånd från varandra och sånt där. Där skulle man kunna lägga in en sån frivillig grej att vill man ha barnen hemma och faktiskt lära dem ha undervisning av dem själva. Då är man fri att göra det.
Med sina barn och undervisa dem hemma, varför ska de då vara i skolan när vi är i en sån situation som vi är? Vi har folk som har förlorat jobbet, folk som är permitterade och folk som är hemma för att skydda sig själva. Alltså för att de är i riskgrupp och liknande. Och så ska de skicka sina barn till skolan när de lika gärna kunde ha dem hemma. Och samtidigt har vi kris i skolan också för att det är mycket personal borta. Och ska vi se till exempel våra grannländer, det de har gjort det är ju att de barnen som måste vara på skolan, alltså på förskola och fritids, för att deras föräldrar arbetar inom yrken där de måste komma till jobbet, till exempel inom sjukvården och infrastruktur. De barnen har fått lov att gå till förskolan och skolan, men samtliga övriga som kan vara hemma har varit hemma, men hade man gjort det frivilligt så hade barngruppen antagligen minskat ganska avsevärt i skolorna.
Mm.
Och underlättat väldigt mycket för samhället i många avseenden med just då personalbrist och transport och jag ser liksom skolskjuts och alla de grejerna.
Ja visst.
Om man bortser smittspridningen då, utan bara ser det rent praktiska.
Men, ja, överlag kan man ju ställa sig frågan att varför ska det vara ett förbud? Alltså vad är syftet med skolan? Det är att lära barnen saker och ting. Lära barnen kunskap och hur saker och ting... Alltså att de ska få kunskap i livet. Och där skulle man kunna ha kunskapstester som barnen fick genomgå för att se att de följer någon viss linje att lära sig saker. Sen skulle det kunna vara ganska fritt hur de lär sig det här. Det måste ju kanske inte vara via vårt skolsystem.
Nej.
Och där har det varit länge en viktig del av läroplanen att barnen ska formas till goda samhällsmedborgare. Och där finns det ju andra politiska aspekter att man ska gå igenom sådana saker med barnen tidigt och få dem formade efter det här systemet. Och frågan är om det är någonting positivt, utan det kanske hade varit bättre om man hade fokuserat på kunskap.
Ja, jag håller med dig till 100% där, Per. Jag tycker det är väldigt skumt. Alltså det regelverket som redan finns idag, med eller utan coronakris, så tycker jag det är mycket märkligt att föräldrar inte har rätt att lägga sig i sina barns skolgång, mer eller mindre, ja, som det ser ut idag.
För det, ja, det finns ju folk, jag vet ju till och med människor som har flytt landet på grund av det här. De vill inte bo kvar i Sverige för att Sverige har så snäva regler.
Jo, det finns en hel del. Åland har ju varit ett av de platserna folk har rest till. För där pratar man fortfarande svenska.
Mm.
För att slippa sätta sina barn i skolan.
Ja, visst.
Ja, det är ett hett ämne som diskuteras. Och i och med att vi pratar om skola kan vi ju prata om de större barnen som inte är barn längre, alltså studenterna.
Mm.
Studentfiranden ställs in i stora delar av landet. De har gått ut i lokal media, inte på alla ställen i landet, men på många ställen så ställer de in studentfiranden. Jag hittar här att bland annat från Göteborgs-Posten skriver här att det är både gymnasieskolorna då i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Men det är ju bara de i väst. Sen vet jag att skolorna i Stockholm har stoppat sina studentfiranden och även på många andra ställen i landet.
Ja, just det.
Det är ett beslut som man kan förstå. Definitivt ha förståelse för att de tar det beslutet. Det är väldigt, väldigt tråkigt för de unga som skulle ta studenten nu i vår. För det är ju en upplevelse för livet. Ett minne man har med sig hela livet senare. Och en markering mellan nu tar liksom tonårstiden slut på sätt och vis. Och man förväntas bli vuxen.
Just det. Så jag vill bara lägga in där att 1968 avskaffade man ju då studentexamen. Och det var väl för att kulturmarxismen började få grepp om vårt land. Så att där kan man också lite grann tycka att det kanske var synd att man avskaffade studentexamen, eftersom det var ju ett prov man fick göra för att visa sina kunskaper och sen kunna fira att man har klarat det och fått liksom godkänt studenten. Och det har avskaffats sedan länge, och nu är det för alla som går i gymnasiet och klarar att få vara kvar överhuvudtaget oavsett betyg, tar ju studenten och får köpa en studentmössa och vad det nu är. Så att på så vis så är väl kanske finandet av en annan sak nu, men jag håller ju med dig. Det är ju ändå det har räknats som ett viktigt steg mellan ungdom och vuxen. Mm. Och det känns taskigt att de inte får fira det här mellan ungdom och vuxen steget. Ja. Att det är, man tar bort någonting som har varit en viktig del.
Ja, nu är det ju inte gymnasieskola en del av grundskolan, om man säger så. Den är ju faktiskt inte skolpliktig. Men idag så läser ju nästan samtliga unga i gymnasiet. Så det är på sätt och vis ett avstamp att man har tagit sig igenom skolan. För sen när man kommer upp på högskola, om man väljer att läsa vidare där eller om man väljer att gå vidare i yrkeslivet, så är det en helt annan sektion av ens liv. Så man kan kalla studenter som ett avstamp där. Så det är väldigt, väldigt tråkigt att det ställs in. Men förståeligt när situationen är som den är idag. Och hoppas att studenterna kan vara lite kreativa och hitta på andra sätt att fira denna viktiga dag.
Just det.
För det är ändå någonting som ska uppmärksammas, vare sig man kan fira eller inte.
Mm.
Det var allt vi hade för idag. Du hade någonting där, Per, en snabbis, om man vill höra av sig till oss.
Ja, absolut. Och då ska man då kontakta oss på coronabunkern@nordiskradio.se. Och i slutet på artikeln, både på Nordisk Radio antar jag och på Nordfront om coronabunken, där finns då tanka hem en GPG-nyckel för den som behärskar det. Alltså en krypteringsnyckel för att kryptera sitt meddelande till oss. Och det här uppmanar vi visselblåsare runt om i samhället att göra. För att nu händer det saker och ting i myndigheter, det händer saker och ting med arbeten. Folk blir kanske sparkade, permitterade, missar sina positioner och kanske inte har så mycket att förlora längre. Utan kan berätta om vad som pågår i samhället och i Sverige. Och det gäller inte bara corona då, utan det gäller överhuvudtaget vad det är för oegentligheter som pågår. Det har ju vi rapporterat om på olika sätt utanför coronabunkern. Då. Så att det uppmanar vi er att göra. Och jag vill även uppmana människor att inte, alltså försöka att skippa rädslan. Försök att tänka på positivt istället och försök att stärka. Är ni rädda för själva covid-19, stärk immunförsvaret på olika sätt.
Mm. Och ta hand om er hälsa.
Ta hand om varandra.
Ja.
Ja.
Men det tycker jag är en självklarhet.
Ja, det är det. Men det är inte det för alla.
Nej, utan, jag vet.
Men det är klart man ska ta hand om varandra och lita på liksom egen intuition, inte bara alla myndighetsdirektiv.
Använd sunt förnuft.
Ja,
bra
precis.
Sätt, Per.
Lita inte på regeringen, lita på oss.
Det låter bra. Men ni får ha en fortsatt trevlig måndagkväll, eftermiddag här, och så är vi tillbaka med coronabunken imorgon igen klockan 16:00 varje vardag. Ja. Till nästa gång, ha det så bra. Ta hand om er. Hej då.
Tack Elin och tack alla lyssnare.
Ni har lyssnat på coronabunken, en del av Nordisk Radio. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.